strax predikan. Men först en läsning av en klassisk bibeltext som kopplar ihop med predikan. Liknelsen om den förlorade sonen. Jesus sa: en man hade två söner. Den yngste sa till fadern: far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade honom och kysste honom. Och sonen sa: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: skynda er, ta fram min finaste dräkt. Klä honom i den, sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen, han får vi inte glömma nu. Han var ute på fälten. När han var på vägen hem närmade han sig huset. Och han hörde musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som står på. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven. Därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och nu predikan.
Ja, jag upplevde att jag skulle tala om att komma hem. Och i Bibeln så möter vi en som kommer hem, och det är ju den förlorade sonen. Och från början så bodde han ju hemma på gården hos fadern. Men han tyckte det var tråkigt och han längtade därifrån. Och han bad att få ut arvet och gav sig iväg långt bort och började leva ett utsvävande liv med en massa fester. Och han tänkte inte på någon annan då han tog det här beslutet. Inte på faderns känslor, inte på att han kanske behövdes hemma på gården. Utan han handlade ganska egoistiskt. Han gjorde det han själv ville och kände för. Men så tog pengarna slut och han fick det svårt. Han hade ingen mat och vännerna som hade hängt omkring honom när han hade pengar, de försvann. Och han hade verkligen kört allting i botten. Och då han satt där och vaktade svin så står det så här i vers 17. Då kom han till besinning. I Åkessons översättning som ligger nära den grekiska grundtexten, det står det, men när han kom till sig själv. Så han hade inte varit sig själv, han hade inte levt i verkligheten. Han hade önskat ett sorglöst liv med fest varje dag, men nu såg han helt plötsligt klart. Det gick upp för honom vad den livsstilen ledde till. Och han insåg också hur bra han hade haft det hemma hos fadern och vilken kärlek och omsorg han hade fått hemma på gården. Så det var som en omvändelse i hans liv. Han förstod vad som var värt någonting. Och så bestämde han sig för att gå hem och fråga om han fick bli en tjänare. För han hade blivit ödmjuk också. Han förstod att han inte bara kunde komma och kräva en massa saker. För han hade ju fått ut hela sitt arv. Så han hade ju inte rätt till någonting längre på gården. Och han väntade sig inte att bli mottagen som en son. Och därför så bad han, tänkte han be om att få bli en tjänare. Men fadern fick syn på honom på långt håll. Och kanske hade han stått där och väntat och spanat bort mot vägen. Och hoppats att sonen skulle komma hem välbehållen. I vers 20 så står det så här i Åkessons översättning. Men då han ännu var långt ifrån såg hans fader honom och ömkade sig mycket och lopp och föll honom om halsen och kysste honom mycket. Så det var starka känslor som fadern hade. Och i sin glädje så klädde han sonen i fina kläder och slaktade gödkalven och ställde till med fest. Och sonen hade kanske inte väntat sig ett annat mottagande. Att jaha, kommer du tillbaka nu? Men du har inget att hämta här längre. Men fadern tog emot honom med öppna armar. Och kanske finns du här idag som har lämnat Gud och gått iväg på egna vägar. Och kanske har du också kört allting i botten. Och kanske du känner dig osäker på om du är välkommen tillbaka. Och du kanske inte riktigt tror att Gud har förlåtit dig för att du gick iväg. Men Gud tar emot dig med öppna armar. Han har väntat och längtat efter att du ska komma tillbaka. Och han vill att du ska känna tillit till honom. Att han älskar dig och att han tar emot dig som en älskad son eller dotter. Men det fanns ju en annan son på gården, den äldre brodern. Och han blev arg. Han hade gått hemma och tjänat i alla år. Kanske hade han fått göra de sysslor som brodern skulle ha gjort. Och han kunde inte förstå hur fadern kunde ställa till med fest. När han kom tillbaka som hade slösat bort halva förmögenheten. Han var både arg och besviken och mest besviken på fadern. Och det hade han varit länge. För han hade inte tyckt att det var direkt roligt att gå och tjäna där på gården i alla år. Han tyckte inte han hade fått någon lön för det. Och han kunde väl lika gärna gjort något roligare han också. Hur vet vi att han inte tyckte det var roligt att tjäna på gården? Jo, i vers 29 så säger han så här. Se, så många år har jag tjänat dig och aldrig överträtt ditt bud. Och mig gav du aldrig en killing så jag fick glädjas med mina vänner. Han upplevde att han inte hade fått någonting för sitt slit. Han hade väntat sig uppskattning. Men fadern verkade inte bry sig. Och han hade haft tråkigt också. Det fanns ingen glädje i hans tjänande. Och han hade inte ens fått glädja sig med sina vänner. Så varför stannade han kvar då? Det kanske var av pliktkänsla, eller så hade han hoppats i det längsta på att bli belönad. Men nu hade han gett upp och blivit bitter. Och bitterheten riktigt vällde fram när brodern kom hem och fadern blev så jublande glad. Och fadern gick ut och försökte tala med honom. Han säger i vers 31: "Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen." I Åkessons översättning står det: "Denne din broder var död men har fått liv." Varför var fadern glad? Jo, dels att sonen var tillbaka välbehållen, men också för att han hade fått liv. Nu hade han fått tillbaka sin son på riktigt, helhjärtat. Nu ville han vara hemma. Det hade hänt någonting inom honom. Han skulle inte gå där på gården längre och längta bort. Nu var han tacksam över fadern och över att vara hemma. Han hade kommit hem på riktigt, både med kroppen och med hjärtat. Och det är som när vi går på våra egna vägar och så omvänder vi oss från synden, för det händer någonting i oss när vi möter Jesus. Vi tröttnar på synden och vänder om. Jesus berättar den här liknelsen då många syndare drogs till honom. Och fariseerna och de skriftlärda fick se det och blev irriterade. Det står så här i Lukas 15, vers 1-2. "Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sade: den mannen umgås med syndare och äter med dem." Och därefter så berättar Jesus tre liknelser i följd på samma tema. Först liknelsen om det förlorade fåret som springer bort och mannen söker rätt på det. Han ger sig ut och letar. Och sen liknelsen om det borttappade myntet som en kvinna sopar hela sitt hem för att hitta. Och sen säger Jesus så här, för hon ställer till med fest när hon hittar myntet. Lukas 15:10. "På samma sätt säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig." Och direkt efter så berättar han liknelsen om den förlorade sonen. Och kanske liknar Jesus syndarna som lever borta från Guds rike med den förlorade sonen. Och fariseerna som försökte följa Guds bud, kanske han liknar vid den äldre brodern. De försökte tjäna Gud genom att följa alla bud. Men på något sätt så hamnade de i besvikelse. För de såg inte där de hade hos fadern. Fariseerna var en religiös grupp, ett parti som försökte följa Guds bud. Och de var inte elaka egentligen, för tanken var god. De ville leva för Gud. Men det var inte alltid som hjärtat var med. Och det kunde lätt bli så att de såg ner på dem som inte följde buden lika bra som de själva. Och att de blev hårdhjärtade. Jesus säger till fariseerna i Johannes 5:39-40: "Ni forskar i skrifterna därför ni tror att det kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv." Gud vill ge oss liv genom den helige ande. Och båda sönerna behövde få liv. Den äldre behövde också det. För att försöka följa lagen förändrar inte vårt hjärta. Det kan bara den helige ande göra. Och kanske finns det många av oss kristna idag som kan identifiera oss med den äldre brodern. Som har gått i kyrkan i alla år, men tappat glädjen i att tjäna Gud. Som bär på en besvikelse mot Gud och kanske tycker att han aldrig gör något i deras liv. Men Gud vill ge oss liv genom den helige ande så vi blir fyllda med glädje och kärlek så att det bubblar över. Jesus sa till kvinnan vid brunnen som också levde borta från Gud att han ville ge henne liv. Johannes 4:14. Det vatten jag ger blir en källa med ett flöde som ger evigt liv. I mötet med Jesus hände någonting inom henne. Det blev ett flöde av liv. Och Paulus säger i Efesierbrevet 3:16-21. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Gud vill verka i oss genom den helige ande som bor i våra hjärtan så vi blir fyllda med kärlek. Att vi blir stadigt rotade i Jesus så att vi inte behöver söka lyckan någon annanstans. Att vi är hemma hos Gud. Och vad är ett hem för någonting egentligen då? Ja, det är ju en plats där man känner sig välkommen, där man är trygg och där man kan vara sig själv. Där man inte behöver förställa sig utan är älskad för den man är. Och så var det ju med båda sönerna. De var älskade men de behövde en omvändelse i sina liv för att kunna se det. Den yngste sonen återvände hem efter att ha kört allt i botten och han blev förvandlad och fick möta faderns nåd. Den äldre brodern var hemma hela tiden men inte med hjärtat. Han behövde också se faderns nåd. Det är så lätt att tänka så att jag har ju ställt upp så mycket i kyrkan och jag har gjort så mycket. Då borde Gud hjälpa mig i den här situationen. Men Jesus gav inte sitt liv för oss för att vi har gjort saker för honom. I Romarbrevet 5, vers 8 står det: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och det är också en nåd att få vara med och tjäna honom med sina gåvor. Fadern uppmanade den äldre sonen att släppa sin besvikelse och komma och vara med på festen. Att glädja sig utan prestationstänkande. En viktig lärdom i den här liknelsen är att den visar oss hur fadern är. Att han är full av nåd och tar emot oss när vi har misslyckats. Och livets mening är att lära känna fadern och upptäcka vem han är. Att glädjas tillsammans med honom, gå på fest tillsammans med honom, präglas av hans personlighet som barn präglas av sina föräldrar. Att bara vara hemma hos fadern. Och jag ska avsluta med att läsa två bibelord om vårt himmelska hem. Det ena är från Efesierbrevet 2:19-22 när Paulus säger till de hedna kristna: alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. I Åkessons översättning står det till en boning genom anden. Så det är andens verk ibland oss och i oss som åstadkommer det. Gud bor i oss var och en men också i församlingen. Och till sist ska jag läsa Filipperbrevet där Paulus säger i kapitel 3, vers 20-21. Vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Låt oss be. Tack Jesus att vi har vårt hem hos dig. Tack att vi är välkomna och älskade av dig. Vare sig vi har gått vilse som får eller om vi har tappat bort oss hemma i församlingen och förlorat glädjen i att tjäna dig, så ber vi att du ska uppfylla oss med din ande. Vi ber att du fyller oss med liv så att det flödar ut ur vårt inre. Vi vill öppna våra hjärtan för dig just nu, Jesus. Kom och fyll var och en just nu. Tack Jesus. I Jesu namn. Amen.